Det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Det finns ju väldigt många i Sverige till exempel som inte är anslutna till kommunalt avlopp. De släpper ju ut sitt avloppsvatten i marken.
Jag är morgonbadare. Jag har doppat mig tidigt varje sommar så länge jag kan minnas. Och nu är det så att lite innan min partner brukar vakna och långt innan mina ungar slår upp ögonen, då går jag ner till hamnen i Kattvik på Bjärehalvön och tar mig ett dopp. Men en morgon i juli 2018 så var det algblomning. Och den var så kraftig att jag faktiskt inte kunde bada. Det var en slags rabarbersoppa som inte kändes aptitlig och stoppa tårna i. Det hör till saken att algblomning inte brukar ske i Laholmsbukten. Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin sett vattnet förvandlas så där förut. Så att det skedde den här gången, ja, det hade faktiskt att göra med att algblomningen kom från Östersjön och tagit sig hela vägen genom Öresund och in i Laholmsbukten. Så istället för att ta ett dopp den här morgonen så tog jag en bild. Och så skrev jag min frustration och så postade jag bilden på Instagram. Och innan kvällen kom så hade faktiskt tiotusentals människor sett eller kommenterat den här bilden och beskrivit sin egen ilska över att det där sker. Men en fråga jag har gått och funderat på, det är också hur arg jag borde vara på mig själv för att Östersjön ser ut som den gör. Den har inte förgiftat sig själv, den har inte övergött sig själv, utan det där det är ju mitt och säkert också ditt fel. Men hur mycket fel det egentligen är som vi ska beskyllas för, det är lite oklart. För Östersjön är också en märklig hybrid av hav och sjö, av salt och sött, och det har sin egen logik. Och runt det här innanhavet finns det så många länder som direkt eller indirekt påverkar Östersjöns hälsa. En del mer, en del mindre, och frågan är hur vår del, vår skuld det där egentligen ligger till. Den perfekta personen att ge perspektiv på Östersjön är Elinor Andrén. Hon är docent i naturgeografi vid Södertörns högskola och hon forskar på klimat- och miljöförändringar i Östersjön. Och det var några av de saker jag hade läst som hon skrev som fick mig att vilja ha med henne här i podden. Du ska strax få höra vårt samtal om Östersjön, men innan dess vill jag bara säga att du som vanligt når mig på perspektiv@pergranqvist.se. Och så som vanligt vill uppmana dig att tipsa en nyfiken kompis. En enda räcker. Då berätta om den här podden. För det gör henne eller honom lite mer allmänbildad och det är faktiskt bra för alla. Nåväl, då är det dags att sätta Östersjön i perspektiv med Elinor Andrén. Jag läste någonstans att Östersjön är världens mest förorenade hav. Kan det stämma?
Ja, man säger ju det. Det är ju svårt alltid att säga att någonting är det mest förorenade. Det beror ju på hur man mäter. Men ja, det är ju det. Och det har ju att göra med de speciella fysiska förutsättningarna som Östersjön har. Det är ju ett väldigt instängt hav. Det har ju bara en väldigt smal grundöppning mot världshaven. Och därför är ju omsättningen av vattnet, det som kommer ut, stannar väldigt länge kvar i Östersjön. Och därför blir det också mer påverkat av föroreningar.
Så när vi säger Östersjön borde vi egentligen tänka mycket mer på det som en sjö?
Det borde vi göra. Det blir extremt svårt att få in marint vatten och det ger också speciella skiktningar i vattenmassorna. Så att vi får ett tyngre, saltare vatten i botten och ett sötare vatten eftersom det kommer ut väldigt mycket sötvatten från floderna i norra delen av Östersjön.
För det där är lite, alltså det här bräckt vatten är ju lite konstigt. Antingen är det väl sött och då är det sjö, eller så är det salt och då är det hav.
Men man kan se på Östersjön som ett gigantiskt estuarie, som en flodmynning skulle man kunna säga, som mynnar ut i ett hav. Så att det kommer ut jättemycket sötvatten som lägger sig på ytan och så kommer det in saltvatten längs med botten för det är tyngre. Och de här vill inte riktigt blanda sig med varandra. Men ju längre norrut i Östersjön du kommer från öppningarna i södra Östersjön så blir det ju sötare och sötare. Så att det är en gradient. Uppe i norra delen det är ju nästan sötvatten. Och så ner mot mynningen i Stora och Lille Bält och Öresund. Där har du ju 10 promille eller någonting sånt.
Mm.
Så att du har en gradient. Och det gör ju också att det blir väldigt sårbart för förändringar.
Och det stökar till din forskning.
Min forskning? Nej, men jag tycker ju det här är spännande.
Är det, om vi bara tar Östersjön och bara reda ut, är det lika illa, det är ju hemskt förorenat, är det lika illa överallt? Eller är det då, har det också att göra med salthalter och vad det kommer in? Och...
Det är inte lika illa överallt, utan det handlar ju väldigt mycket om punktutsläpp också. Att det finns källor där man släpper ut från föroreningar helt enkelt. Mm. Från gamla pappersbruk och sådana saker som har då fastlagts i sedimenten som ligger kvar där. Som väldigt mycket organiska miljögifter och tungmetaller och så vidare. Som ligger kvar i sedimenten.
Och det lagras där.
Och lagras där.
Och det här bottendöd...
Bottendöd handlar ju om att syrehalten blir så låg så att de organismer inte kan leva på bottnarna. Fiskar kan ju simma därifrån, men de andra som lever i sedimentet, de kan ju inte försvinna därifrån, utan de dör ju då. Och om syrehalten blir för låg så kan de inte leva.
Typ tång och grejer?
Tång lever ju på mycket grundare vatten och där är det ju sällan syrebrist. Om det
vad
inte
lever på de här? På, ja, eller vad borde leva där kanske?
Ja, det är ju alltså mycket grävande organismer och maskar och
men de kan inte vara där om inte det finns något slags syre att hämta.
Det måste finnas syre. Det enda som kan leva på de syrefria bottnarna är det bakterier. Mm. De kan ju leva. Det finns olika bakterier.
Och de zoner där det då inte är syre, var någonstans är de?
Det är i de djupaste delarna av Östersjön. Så i princip kan man säga att det är att man kan följa de djupare delarna och se att det är där som syrebristen först börjar.
Mm, för det kommer inte in något.
Ja, det är rätt logiskt. Sen kan det vara utanför ett reningsverk där det släpps ut mycket förorening, alltså övergödande ämnen. Där kan det också bli syrebrist. Mm. Eller i skärgården till exempel, på ställen där det är lite djupare och det blir dåligt vattenutbyte. Där kan det finnas fysiska orsaker till att det blir syrebrist.
Och föroreningarna, var kommer de ifrån? Är det, alltså vi har vetat att jordbruket är en sån stor faktor och så är det avloppsvatten. Men att liksom, det här med att man diskar från tvätt och sånt, typ av gråvatten, det är inte något stort problem längre.
Jo, det är också ett problem. Det finns ju väldigt många i Sverige till exempel som har vanligt eget avlopp som inte är anslutna till kommunalt avlopp. Och de släpper ju ut sitt avloppsvatten i marken. Sen följer
genom
det
någon slags stenkista? Eller
ja, det kan ju vara stenkista. Nu börjar ju kommunerna ställa lite högre krav på det här. Mm. Och folk, vanliga sommarstugägare och andra som har egen brunn och avlopp måste byta ut till minireningsverk. Så att man ställer lite högre krav helt enkelt. För annars kommer det ut i grundvattnet och sen kommer det ut i åar, sjöar och sen sprids det ner till Östersjön. Så att det kommer ut.
Och...
Men vi pratar föroreningar. Föroreningar kan ju både vara näringsämnen. Det är ju ingen förorening i sig. Den är ju inte egentligen farlig. Det är ju bara när det blir för mycket som det blir dåligt för miljön.
Just det, det är två olika sorters föroreningar här.
Sen har du ju föroreningar som är miljögifter. Och det är ju en annan aspekt av det. Mm. Som båtbottenfärger eller sånt som kommer ut från industrier.
Sverige är det land som har längst kust mot Östersjön. Men har vi också störst skuld till att det ser ut som det gör?
Det där är en jättebra fråga. Störst skuld. Alltså jag gillar ju inte att skuldbelägga. För det är ju lite som... Det finns ju egentligen inga gränser. Det är ju någonting som vi människor har hittat på. Utan utsläppen hamnar ju i Östersjön. Och det är ett gemensamt hav. Och cirkulationen i Östersjön gör att allting som släpps ut i södra delen kommer att föras in i Östersjön och sen komma ut längs med den svenska kusten och, ut, och innan det åker ut igen. Så att skuldfrågan känns inte så aktuellt, utan det här är ju en fråga vi måste lösa tillsammans, alla Östersjöländer, alla med kust.
Och är problemet lika stort med tillförsel av nya näringsämnen och giftämnen? Är det lika stort från alla länder idag? Eller ser det olika ut?
Det
jag
ser
tänker
olika
att vi
ut.
I Sverige har bättre rening än andra länder.
Ja, det ser olika ut. Vi har ju satsat väldigt mycket pengar på de kommunala reningsverken. Är ju väldigt bra idag. Och nu håller de på att införa ytterligare ny teknik med membran som gör att man i princip kan rena det så att det blir som dricksvatten. Man ska till och med kunna ta bort läkemedelsrester och mikroplaster. Men den tekniken har ju inte kommit till de andra länderna än. Men sen, det beror på hur man räknar. För det finns ju forskning som visar att om man tittar på ska utse en syndabock så är det ju Polen de som släpper ut mest. Men räknar man per person så är ju de så många. Så då blir ju Sverige värst. För vi är inte så många, men vi släpper ju ändå ut. För vi har en väldigt lång kust och har en miljöpåverkan. Så att, det beror ju på hur man räknar.
Jag läste en rapport från 2018 som WWF hade gjort. De granskade hur länderna uppfyllt de här målen de satt upp för att rädda havet. Alltså de målen som länderna själva satt upp för sig själva. Och då är det 58 mål som länderna har satt tillsammans. Och av dem är bara 16 uppnådda.
Mm.
Hur kan det vara så? Varför sätter man upp mål och inte genomför dem? Det är kanske en väldigt naiv fråga, men är det något jag inte fattar här?
Alltså jag tror att det är viktigt att sätta upp mål, för annars har man ju ingenting att jobba gentemot. Mm. Men det är ju ganska vanligt att man inte uppfyller de här målen. Nu är inte jag expert på just det politiska bakom. Så att jag tror ändå att det är viktigt att man har mål att jobba gemensamt emot. Och att de olika länderna jobbar på olika sätt, men också samarbetar. Jag vet inte varför man inte har uppfyllt. När var det man skulle uppfyllt de här målen?
Det här är mål för, som man satt upp för liksom arbete, så väldigt olika mål i olika länder. Men WWF tittar i den här rapporten på just måluppfyllnad, och av 58 mål var det bara 6.
Men Sverige var väl inte i särklass mycket bättre än de andra länderna, om jag inte missar?
Nej, absolut inte.
Nej.
Utan det var liksom alla länder runt var ungefär lika kassa.
Ja.
Alla sa jätteviktigt, och sen så gick de och gjorde någonting annat.
Ja. Och det här handlar ju om att påverka våra befolkningar, så att vi väljer rätt politiker som vågar ta tag i de här frågorna. För de här frågorna har ju inte stått så högt på agendan.
En grej som slog mig när jag liksom höll på att försöka förstå det här ämnet och liksom ville fördjupa mig i det, så hittade jag att förra året, 2018, så sa dåvarande miljöministern att hon menade att vi var ett bättre läge än tidigare i Östersjön, eftersom vi vet mer om hur dålig situationen det är. Det låter ju som en paradox. Det var inte något paket med riktigt konkreta åtgärder.
Nej, men jag kan tänka mig att hon säger så. För att för henne som minister så är det viktigt att visa på ett problem så att det blir synligt. Och då kanske det är lättare att få pengar för just de åtgärderna. Och det är ju mycket kampanjer nu för att rädda Östersjön. Man ska bli Östersjöfadder och så vidare. Så att,
men är det med Östersjön lite som med klimatet? Att vi har haft liksom Östersjöskeptiker som tittar, går ut på bryggan och säger: titta, här är det ju för fan klart, det kan inte vara, jag ser spigg här, det är ju ingen fara.
Det är så. Så är det. Och det finns olika skolor på hur man ska komma till rätta med problemen. Och, ja,
vilka är de olika skolorna där?
Alltså,
skylla allting på Polen verkar vara en skola.
Nej, men det har funnits i Sverige olika forskarläger som säger att man inte ska rena fosfor, man ska rena kväve, eller man ska rena båda, man ska bara rena fosfor och så vidare. Så att det finns olika skolor om hur man ska komma till rätta med problemen. Och den här motsättningen mellan olika forskargrupper har ju också skapat en skepticism, såklart. För att då
men finns den även på, har den även funnits liksom på din institution? Att ni är olika lag som tittar snett på varandra i kafeterien?
Nej, just på min institution så är det inte så många som sysslar just med den frågan. Nej. Utan det här har varit, jag behöver inte peka ut vilka forskargrupper det handlar om. Men jag tror att där har man väl kommit till rätta med att man tycker ändå att det är bäst att vara på säkra sidan att rena både fosfor och kväve. Men sen
just
finns det ju ytterligare
sidan, för ni har gjort på med det här i 50 år och forskat på olika sätt. Liksom. Det känns som att det borde vara ganska... Det känns som att det borde vara färdigt. Det borde finnas en lista. Gör så här, tjoff, lämna över till någon annan.
Ja.
Hur kan man fortfarande hålla på och forska på det här egentligen?
Därför att det finns fortfarande en massa frågetecken. Det finns ju fortfarande forskning att göra. Så det blir ju aldrig så med forskning att nu är det klart. Utan all forskning föder ju bara nya frågor som...
Men har det att göra med ekosystemens komplexitet?
Ja, och Östersjön är ju väldigt komplext. För det är mer komplicerat än världshaven på det viset. För att just att det är inte varken sötvatten eller marint vatten. Utan det fungerar lite mitt emellan. Och det är
mitt emellan och både och.
Ja, och både och. Och så har du både klimat påverkan och har mänsklig påverkan från omgivande länder, och det är många länder som ska komma överens. Det är väldigt komplext att komma överens också. Men det är en annan fråga. Men också systemet, Östersjöns system.
För jag läste som ekosystem för lyssnarna som inte minst det här ur liksom, skolan, nu är det högstadiet man läser detta. Så att jag snodde barnens bok och kollade. Ekosystem beskrivs som att ja, men i grund och botten det drivs av solen och består av många grupper organismer som fyller olika funktioner i den här näringsväven man då talar om. Och Östersjön skulle då vara växtplankton och tång som fångar solenergi, blå musslor och havstulpaner som filtrerar vatten, snäckor, gös, änder som käkar växter, strömming, ejder, säl, rovdjur och sen bottenlevande musslor och olika bakterier som äter döda växtdjurdelar. Och så börjar det liksom om igen.
Ja, så är det ju när det fungerar som det ska. Mm. Men sen finns det ju olika saker. Dels har ju vi människor introducerat nya arter genom balastvatten till exempel.
Det får du förklara.
Det betyder att när man tar in vatten i en, stort fartyg i hamnen i, som ligger i någon annan del av världen så för att man går kanske tom, man har ingen last.
Och just så det, åker då tar man in vatten för att balansera fartyget som ska bli rankt.
Precis. Och sen åker man till Östersjön, då släpper man ut det här vattnet i hamnen för att sen lasta.
Och då kan det vattnet komma från...
Det vattnet innehåller massor med larver och andra organismer som sen kan etablera sig i hamnen och sprider sig därifrån. Och i och med att Östersjön har så låg salthalt och har också föränderlig salthalt så finns det speciella organismer som har utvecklats där under en lång tid och anpassat sig. De är extra sårbara för förändringar. Och kommer då andra organismer som kan konkurrera ut dem så är det ganska farligt för Östersjöns inhemska flora och fauna.
Just det. Lite som svanen som ju när man tänker på det inte hör hem här överhuvudtaget.
Nej,
för alla andra svenska fåglar är små och groa och ruggiga och försynta. Och den är bara stor och extravagant och kommer såklart från Japan. Så har man plockat in den som en prydnadsfågel och sen så rymde den. Det är lite så här, fast det sker då på en slags larvnivå. Och då är det in och stör också i vårt system igen.
Ja.
Så det här skolboksexemplet är ju naturligtvis förenklat.
Men ekosystemet har vi ju stört på andra sätt. Och en väldigt påtaglig sätt att störa ekosystemet i Östersjön, det är ju att vi har fiskat för hårt.
Just det.
Så att, överfisket har ju stört det här ekosystemet och då stör man ju hela näringsväven. Mm. För då tar man bort en toppredator som hade sin roll i det här ekosystemet. Och då får du ju andra utrymme och då kommer de att bli för många och då äter de upp någon annan organism och sen har man stört hela den här väven.
Ja, precis. Ju så högre det... upp näringskedjan man plockar och utrotar, ju jobbigare blir det. För då är det massa där under som inte riktigt...
Och just det här med torsken, det har ju uppmärksammat ganska mycket på senare tid. Man har hittat de här väldigt magra torskarna och där kan man väl säga att forskningen inte riktigt har nått ut. För att forskare har ju varnat för det här under väldigt många år, 20 år. Mm. Men det har ju inte lyssnats på för att fiskarna har en ganska stark lobbyverksamhet för sig i EU.
Just det.
Och där når inte forskningen ut.
Nej, däremot har det ju hänt en del saker. Just i ett tidigare program på podden var Isabella Lövin som ju jobbat ganska mycket med det.
Och
ju som journalist kom in här och var förvånad över hur illa det stod till, givet vad man visste. Så har du inte lyssnat på det avsnittet så kolla lite bakåt i feeden så kan du hitta programmet med Isabella Lövin. Om vi backar, som man tycker om att göra, alltså hur det blev så här, då brukar vi gå tillbaka några decennier. Men i det här fallet går vi tillbaka flera tusen år, för det är nämligen sånt du har forskat på och kan.
Ja.
Men som paleoekolog, då är du alltså specialist på att som titta bakåt och i ditt fall att analysera kiselalger.
Ja, det stämmer. Jag tittar ju på fossila organismer och i mitt fall är det alger som har ett skal av kisel för det bevaras väldigt bra bakåt i tiden. Så att det ligger kvar i sedimentet och jag använder ju sediment som ett slags historiebok. Mm. För att ju längre ner i sedimentet jag tar mina prover, desto längre ju längre tillbaka i tiden kommer.
Hur långt ner är 2000 år i sediment?
Oj, det kan vara väldigt olika. På ett ställe kan det bildas en centimeter sediment om året, men ute i öppna Östersjön kanske det är en millimeter om året. Så att, det kan vara några meter,
ja.
Eller det kan vara väldigt lite. Så att det beror på var man är någonstans.
Hur tar man upp det?
Vi dyker ju inte, utan vi använder oss av ett fartyg och så firar man ner en provtagare som består av ett rör, ihåligt rör och en tyngd som trycks ner i sedimentet och så firar man upp det. Och så
lite samma som man sett att man gör det så här på Arktis när man ska ta is?
På samma sätt som is, ja, det kan man säga.
Då hittar man det där. Så... Alltså när det här, och det här är, förstår jag, viktigt för att då kunna jämföra med någonting när du ska försöka komma till rätta med syrefattiga bottnar, algblomning och andra problem som plågar Östersjön idag. Liksom. Och när du då tittar på hur det har förändrats, hur var det förr? Vi pratar ofta om att förr var det så fantastiskt i Östersjön, men du har ju verkligen koll på hur det var förr.
Ja, jag tycker det är viktigt att få lite koll bakåt i tiden, för vi människor har ju ganska kort minne. Våra generationer är inte jättelånga och... Östersjön har ju ändå funnits i sitt nuvarande, som det ser ut, kanske 8000 år eller mer. Det beror lite på hur man räknar. Mm. När det bildades en öppning i södra delen av Östersjön efter innanseasen. Och det är ganska kort tid ur ett evolutionärt perspektiv.
Ja, det vi snackar bara 10-12 tusen år innan det var en del av Atlanten.
Alltså, det var ju avsnört från Atlanten. Först låg det ju en innanseas ovanpå. Ja. Och sen var det avsnört under flera perioder och var en insjö, kan man säga. Mm. Med smältvatten.
Men det hade någon koppling till Atlanten med Göteborg där någonstans?
Det har funnits en kort period när det fanns en öppning över Mellansverige. Mm. När det rann in marint vatten över Mellansverige.
Men det har alltid varit en sjö med liksom korta kontakter med resten av
havet? Det kan man säga. Så att det har varit en djuphåla med väldigt grunda trösklar. Mm. Där
det kommit. Men det är runt Gotland det är som djupas med?
Det är faktiskt Landsortsdjupet utanför Landsort. Aha. Som det är absolut djupast. Är det 459 meter.
459 meter.
Men du, typ. Gotlandsbassängen mellan Gotland och Baltikum så har du ju ungefär 250 meters vattendjup.
Just det.
Så där är också ganska djupt.
Och där har vi nu en gasledning eller två.
Precis. Mm. Och hur påverkar det? Det kan vi ju prata om också.
Det blir ett bra avsnitt. Om vi då tittar på hur, alltså, om vi då tittar på de här, hur var vattnet förr? Vad ska vi definiera förr som då? För det har ju varit fluktuerande. Men när det ser ut ungefär som nu, att det rinner genom Öresund och ner, alltså, när blir det så?
Som det ser ut, ja, det kan man väl säga att det var ungefär för 8000 år sedan när inlandsisen var borta och vi hade en öppning i södra delen och vi fick det här estuarieliknande skillnaden i salthalt med sötvatten som rinner ut och marint vatten som rinner in. Då var det lite djupare trösklar i södra delen och havsytenivån var lite högre också, för det var varmare klimat på jorden då. Mm. Så att det var lite mer marint vatten och det var en liten annan cirkulation för sådär mellan 8-5 tusen år sedan. Och då hade vi en stor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön.
Men varför var det då?
Ja, det kan man ju fundera på. Så det är väldigt viktigt att veta det här. För att det har ju med den här fysiska förutsättningen att göra. Att det bildas en skiktning mellan sötvattnet och det marina vattnet som ligger på botten. Och de här vill inte riktigt blanda sig med varandra. Och då får du inte heller ner något syre. Så att det varmare klimatet gjorde att du fick bra förutsättningar för hög primärproduktion. Så du hade mycket algblomningar och cyanobakterieblomningar i Östersjöns yta redan då. Och när de faller ner på botten och bryts ner så förbrukas allt syre och du får utbredning av syrefria bottnar. Helt naturligt. För på den tiden så levde ju människor väldigt mycket i samklang med naturen. Det var ju mycket fiskare. De fiskade ju och jagade i Östersjöns vatten, men de hade ju ingen miljöpåverkan.
Nej, och dessutom jagade man ju bara för sitt eget husbehov.
Ja, det var ju inte heller särskilt många som levde här.
Nej, då heller kanske man ska säga.
Ja, fast om man tänker att brukar säga att man är ungefär 85 miljoner i dräneringsområdet runt Östersjön.
Ja, det är så pass mycket.
Det är ganska många människor som bor i dräneringsområdet. För det är inte bara de som bor precis vid kusten som påverkar, utan det är ju hela, allt det vatten som finns inom dräneringsområdet kommer ju förr eller senare hamna ute i Östersjön.
Och då innebär att då kommer också de här floderna som är i Baltikum och i Ryssland och i Polen, då är det ganska långt in.
Det är väldigt långt in. Och även en del länder har ju till och med ingen kust. De är en del av dräneringsområdet och kan släppa ut saker, men de får inte ta del av fördelarna med rekreation och naturresurser.
Vad tänker vi då? Vitryssland?
Ja, precis. Så att, till och med Norge. Nu är ju inte det någon stor påverkare av Östersjön. Men
Norge, det finns... skärp er, ni måste komma in i matchen. Det är alltid...
Nej, men det finns länder som inte har någon kust.
Just det.
Men kan ha en påverkan.
Alltså bilderna, man tänker att det är så på något sätt stabilt, men då, Östersjön är alltså ett undantag. Det har inte varit så stabilt så länge där, utan det har alltid varit fluktuerande.
Ja, för mig som är geolog, jag vill ju inte gärna prata om stabilt, för att jag pratar ju om att människor har kort minne och att man brukar kunna pilka torsk i Stockholms skärgård och sådär på 70-talet. Mm. Men det, så har det ju inte varit, utan det fluktuerar ju alltid fram och tillbaka. Mm. Och om man tittar i långa tidsperspektivet så är det väldigt mycket klimatet som påverkar. Och att klimatet har varit varmare och kallare fram och
hur
tillbaka.
Hur påverkar nu då när klimatet är på väg att bli varmare?
Ja, det har ju olyckligtvis samma effekter på Östersjöns ekosystem som övergödning. Att det blir som en slags övergödning. Det påverkar att syret kan inte lösa sig lika mycket i vattenmassan. Det blir en...
Det blir dubbel klimateffekt.
Ja, det kan man säga.
För så dessutom är det ju så att vår del av världen och vår del av alltså Sverige och särskilt norra Sverige tillhör ju de områden i Europa som mest påverkar klimatförändringen.
Ja, och det märkte vi ju förra sommaren. Det var i och för sig väder. Man pratade om klimat i skolan i 30 år. Men man märkte ju ändå att det var...
Men nu kan vi nog prata om klimat med tanke på att vi har sett att de förändringarna som har skett är ju liksom de varmaste åren genom... Vår historia, så länge man har mätt, är ju i närtid.
Så är det ju. Så att den här värmen som vi nu har, den påverkar ju Östersjön negativt kan vi säga.
Mm.
Med sämre syresättning och mer utbredning av syrefria bottnar. Precis som vi såg då för 5000 år sedan eller 8000 år sedan.
Om jag läst rätt så är det någonstans 40-talet som det börjar ske grejer. Det är då den mänskliga påverkan blir som tydligast i Östersjön.
Ja, i alla fall efter andra världskriget, när det tar fart igen och man börjar introducera konstgödsel. Mm. För det gör ju en stor påverkan. Sen har man ju under en längre tid också haft utdikning och man har torrlagt våtmarker och man får effektivare jordbruksredskap och så vidare. Så att...
Just det. Om vi ska köra lite jordbrukshistoria här. Alltså det, vi har ju då övergången till det moderna jordbruket. Och det traditionella jordbruket var man ju då beroende av gödsel från de egna djuren för att kunna ha tillräckligt mat på markerna. Och även om man alltså då ville ha vete och potatis så var man tvungen att ha åker. Och då är det här man pratar om att äng är åkerns moder. Och då menar man alltså att ängens hö behövs att djuren ska ha mat om vintern för att sen ge gödsel för åkern om våren. Och då brukar man räkna med att man behöver ungefär 6 bitar äng för att kunna gödsla en åker. Och konstgödseln förändrar det här. Och konstgödsel gör då att man kan istället ha 6 bitar åker. 7 bitar åker blir det förklart. Eftersom man då har... Gödseln kommer utifrån och det här är 1800-talets början. Och då är det benmjöl och guano, alltså sjöfågelbajs, som kommer från Sydafrika. Sydamerika menar jag. Och i början av 1900-talet så börjar man tillverka gödsel i fabriker, så kallad handelsgödsel. Och det här gör man ju då av fossila bränslen inte minst. Och genomslaget kommer dock först efter andra världskriget, 50-talet. Vilket ju passar, för då behövs ju mer mat och så behöver man effektivisera jordbruket och hela landet skulle moderniseras och rationaliseras. Och det här gäller ju runt i alla länder runt Östersjön. Men nackdelen är då förklart att liksom när man ska odla stora ytor och man har nu 7 plättar så sätter man gärna samma. Då får man sätta vete på alltihop och då blir det mycket mer känsligt för svampangrepp, mögelangrepp, insektsangrepp och då behöver man ha lite gifter. För innan slogs det bara en åker ut. Nu är arealet stort som 7 åkrar som slog ut. Liksom. Så det är det ena. Det förklarar både mer gödning och det förklarar också varför vi får liksom lite gifter. Och sen har vi det här med utdikningen som du pratade om. Och det gör ju att liksom innan så kunde ju vattnet som rann ut. Om det hade för mycket gödsel på en åker och det rinner ner i grundvattnet och rinner ut i en bäck eller å som rinner förbi. Så kringlar den ju sig fram och tillbaka. Och precis. Då släpper den liksom längs vägen.
Och fastläggs i våtmarken som växer.
Ja, och där får man olika som tuvor med gräs som jag inte ens kan namnet på. Men nu blir det bara raka spåret.
Ja, och men det här har man ju uppmärksammat ganska bra. Och i andra länder som i Baltikum och Polen, där har man ju inte dikat ut lika mycket. Där har man fortfarande mycket våtmarker kvar. Så där ligger ju de mer i framkant,
precis,
kan man säga.
För där har vi inte den här vunnit. Typen av den svenska rationaliteten, effektivisera areal och sånt.
Men i Sverige har man ju istället då börjat skapa nya våtmarker.
Mm.
Man bygger våtmarker.
Och man kan få en massa bidrag för det här också, vilket ju är faktiskt ganska fiffigt.
Ja, det är faktiskt ganska fiffigt. Eller att man inte brukar jorden ända fram till dikerna så att det också finns såna här skyddszoner där det får växa och ta upp.
Som sagt, naturliga filter helt enkelt.
Precis.
Inte bara...
Som det var från början.
Som det var från början,
innan
precis.
Vi började... och rationalisera.
Innan vi börjar rationalisera. Och när då det kommer ut massa gödning i havet, så då trivs algerna.
Ja, för det är ju, de behöver ju, förutom solljus, så behöver de fosfor och kväve. Och det är ju deras mat.
Mm, och när vi då sprider ut NPK på åkrarna,
så det blir ju jättegott för dem. Ja. Så då frodas de, och det är ju i sig ingen fel. Men då förändrar man ju siktdjupet till exempel. Det blir väldigt grumligt i vattnet om du får mycket algblomningar. Mm. Och då kommer de organismer som behöver ha solljus, som växer fastsatta på havsbotten, de kommer att slås ut. Så då får du en förändring. Och när de här stora mängderna alger faller ner på havsbotten och dör, då kommer de också kräva syre när det bryts ner.
Det är alltid algerna som orsakar bottendöd?
Alltid algerna. Nu får vi passa mig här så jag inte säger något dumt.
Men oftast,
det skulle kunna vara till exempel ett utsläpp från en pappersmassafabrik, när du får ut jättemycket fibrer, om de inte renar sitt avfall. Så kräver det också syre när det bryts ner. Så att det är inte bara algerna.
Utan... Men saker som ska bryts ner på botten kräver syre, ja, för att kunna göra det. Och om det då är... ramlar ner alger, eller sjunker ner alger, eller vad det nu kan vara, till botten där det redan är dött, vad händer då? Vad händer? Ingenting. Det blir bara...
Du har också bakterier som är sådana som kan leva i syrefri miljö, och de kan också bryta ner, men det är en annan sorts bakterier.
Mm. Men då får de jobba ännu hårdare.
Ja, då kan du, då bildas det också metangaser, som också är en väldigt stark...
Och kan vi koppla det här också till fisket, att det har gått ner? Eller beror det är liksom ett separat problem, det här med att vi har fiskat ut det? Det har ingenting med...
Det är inte ett separat, allting hänger ju ihop. Så att vi fiskar ut torsken, då får vi ju väldigt mycket skarpsill istället. Och de skarpsillen äter ju upp torskarnas yngel och ägg och så vidare. Så att det blir en förstärkt effekt.
Mm, men sen, jag tänker mer om det har att göra med övergödningen.
Eller? Ja, fast då får du väldigt mycket växtalger istället. För att då, det är ingen som äter växtalger.
Du märker att jag försöker separera saker här. Det går jättedåligt.
Det går inte, för att det är därför man kallar det för en näringsväv. Allting hänger ihop i ett enda stort kretslopp. En av de här sakerna...
Till skillnad från näringskedja, som man säger när man ska förklara det, men i själva verket är det näringsvärd.
Ja, för det är mycket mer komplext. Och en av de här sakerna, det är ju som du pratade om att man introducerade konstgödsel. Och då har man ju, det har ju varit ganska billigt och bra sätt att få stora skördar på. Men har den här bieffekten då, att det övergöder också havet. Mm. Och det tragiska med det är ju att när vi får den här loopen, att vi får syrefria bottnar, då fastläggs inte det överflödet av fosfor i sedimenten som du gör när det är syresatt. Utan det kommer komma ut, allt det vi har släppt ut tidigare under tidigare decennier kommer komma ut igen i bottenvattnet. Och sen när vi får uppvällning av det här bottenvattnet upp i ytan, då kommer det vara tillgängligt för växtproduktion igen.
Så det blir en förstärkande
effekt, och en effekt som är jättesvår att bryta om man inte syresätter de här bottnarna.
Och sen ett annat problem vi har är ju det faktum att konstgödseln är så billig och bra, om man sprider ut den och den är exakt, när man vill ha den, så finns den i stora vita säckar och liksom superbra. Att de djurbesättningar som finns, och det är ju både kor och det är ju svin, men det kan också vara hästar. Det just, har man liksom inte riktigt någonstans att göra av. Man gör biogas av det ibland, om man ska lite modern. Men just det som är särskilt inom som hästindustrin, det finns ju väldigt mycket hästar.
Ja, väldigt mycket hästar.
Och det sprids liksom inte ut.
Nej,
för de hästgårdarna är bara hästgårdar, där odlar man inte så mycket längre. Nej.
Men det är olyckligt, för att fosforn är ju en ändlig resurs. Mm. Den kommer ta slut. Vad gör vi då?
Då behöver vi gräva
i. Då kommer vi behöva använda Östersjöns sediment som gödningsämnen.
Precis. Sen har vi också det här, alltså utfisket, torsken. Då, som skåning, undrar jag, vad händer med ålen? Vi gillar ju att äta ål i alla former. På julbordet finns det ju fortfarande ål i Skåne. Ja. Där låtsar vi som att vi inte är med i det här.
Det finns ju fiskare som har licens att fiska ål. Mm. Nu tror jag att det sker rätt mycket överfiske på ålen trots det. Mm. Att det tjuvfiskas.
Ja, och skåningar ändrar man inte på. Vi tar inte,
det är inte bara skåningar som fiskar, utan glasålen tar man ju långt tidigare. Så att, och det är ju samma ål egentligen. Så att
Men så, att ålen överfiske, det är överfiske där.
Ja, det är det ju.
Det är också intressant att se liksom de här
för
olika...
För ålen är ju egentligen en överlevare. Den kan ju överleva ganska syrefattiga miljöer och så vidare. Men den är, har fiskats
ja, att den, så att hårt. Den är på väg att försvinna och utfiska. Det är ju liksom torsken i all ära. Men just eftersom ålen är ju, som du säger, den kan ju överleva överallt länge som helst.
Men den har ju också en väldigt speciell levnadshistoria. Den måste tillbaka till Sargassohavet för att föröka sig. Och det är ju lite speciellt. Mm. Sen, den ska överleva en lång resa innan den kan klara sig till Sverige. Mm. Så att den fiskas ju på väldigt många ställen innan den ska komma fram till Östersjön. Mm.
Synd om ålen.
Ja.
De här, alltså vi pratar om det utsläpp av näringsämnen som är de här stora problemen. Där ju hälften kommer från jordbruket och sen har vi det här mer eller mindre orenade avloppsvattnet du nämnde också liksom. Så vad kan vi göra? Vad kan vanligt folk göra? Alltså jag känner ju att liksom ibland så okej, okay, det var någonting med att man skulle se till att man hade rätt tvättmedel. Och
det är väl en jättebra idé, i alla fall om du har en enskilt avlopp.
Mm.
Om du har kommunalt avlopp så är det inte riktigt lika stort problem, för där har du jättebra rening.
Mm.
Men du ska ju ändå alltid tänka på vad du släpper ut i toaletten.
Ja, men exakt. Man vill ju liksom minimera det och vara så snäll man kan. Man köper grejer med falkar och svanar på.
Ja,
man kan.
Precis. Och aldrig släppa ut rengöringsmedel i avloppet och så vidare. Det ska du egentligen hälla ut på marken. För markens organismer är mycket bättre på att rena än vad havets organismer är. Så att du ska aldrig släppa ut diskvatten egentligen. Om du skurar så ska du hälla ut det på marken.
Ja, så man bor man i en sommarstuga, man har lite ont om avlopp och där man liksom ändå måste diska i en hink och så.
Då är det bättre att släppa ut det på marken.
Och lägga hänga i rabatten eller så här.
Ja,
för jag vet förra sommaren när det var bevattningsförbud på många ställen och liksom det var många som hade tyckt det tråkigt i trädgården. Att då ta diskvatten, det blir ju ganska många liter per dag ändå.
Det blir ju det.
Och då kan man få alla
då kan man vattna med det.
Kan man vattna med det?
Ja, det beror ju på hur förorenat det är förstås. Men det beror ju på vad det är man vattnar. Kanske ja. Inte sina grönsaker.
Nej, men jag tänker man använder... Man kan ju diska med såpa. Och man kan ju,
det kan man göra.
Man behöver inte diska med det giftigaste. Eller man har så här koncentrerat diskmedel. Även där finns det ju falkar och svanar man kan gå på.
Det gör det. Och det är väl alltid bra att titta på det man köper. Som konsument så har man ju en stor påverkan.
Mm.
Om vi slutar köpa sånt som är miljöfarligt så kommer ju inte det säljas.
Nej, då, ja, det, då det kan är lite vi det jag är ute efter. För liksom det är så lätt att när man pratar med folk, som när jag försöker bada på Bjärhalvön och det då förra sommaren var så mycket alger så att jag inte kunde bada för det var den här rabarbersoppan.
Ja.
Så det var ju första gången jag såg det. Jag har ju badat där i hela mitt liv. Och då känner man, vad kan man göra? Och det är lätt att man, allt är Polens fel.
Nej, det är ju dumt att bara peka finger, för vi kan ju själva göra saker. Sen en aspekt är ju vad vi äter. Att vi har ju en påverkan genom det, jordbruket till exempel.
Mm.
Och att äta mer vegetariskt. Istället för kött.
Det är mer Östersjösmart.
Det är mer Östersjösmart. Och klimatsmart. Så att det är ju båda de aspekterna som hänger ihop.
Och vad finns det mer jag kan göra som enskild person?
Ja, om vi pratar miljögifter så är det ju sopsortering en jätteviktig aspekt. Mm. Att du aldrig släpper ut någonting. Man pratar ju mycket om mikroplaster nu. Och plaster. Och att det kommer ut väldigt mycket plaster som hamnar på i havet. Och det är ju ofta slutstationen för allt plast.
Och det är ju inte bara i liksom de här mikroplasterna. Nu kom en rapport här om veckan som säger att man räknar med att vi får i ungefär 5 gram mikroplast i veckan.
Det är skrämmande.
Vilket alltså är ett kreditkort i veckan som vi käkar upp.
Ja, det är ju skrämmande.
Mm.
Och det kommer ju rakt igenom oss då. Och andra miljögifter som läkemedelsrester. Aldrig släppa ut det i avloppet. Alltid gå tillbaka med alla läkemedel.
Just det, för det går bara gå in på närmaste apotek och så
ja.
Är de skyldiga att ta emot det.
Ja, det måste de ta emot och sen förbränns det på ett sätt som är säkert.
Mm.
Men även transporter. Kväve kommer ut väldigt mycket med förbränning av och avgaser. Så att även hur man reser.
Mm.
Så de råden man kan komma med för att leva klimatsmart är egentligen smart för Östersjön också. Det hänger ihop.
Det finns inga separata... Nu försöker jag separera grejer igen här, känner
ja.
Jag.
Jag har jättesvårt för att separera saker. För att jag är ju väldigt mycket för att... Jag vill ju gärna separera som forskare också. Se vad är mänsklig påverkan och vad är naturligt.
Mm.
Men det är väldigt svårt att, se nu de senaste.
Men som forskare har försökt med att dela upp det här, vad är liksom korrelation och vad är kausalitet? Ja. Alltså vad råkar se likadant ut men har ingenting med att göra och vad hänger ihop? Men här känns det som allting är kausalt.
Ja, det är väldigt svårt att separera de här olika sakerna. Mm. Men vad ska jag komma med för smart...
Men det är bara, alltså,
båtbottenfärger, där har vi ju förbud som har funkat så där. För att folk har åkt till västkusten och köpt färger som är mycket giftigare, för de fungerar ju mycket bättre. Men ett annat bra sätt då är att tvätta båten istället, eller åka in i Mälaren under just den tiden när de här...
Just det, och det finns där ett grej som jag har lärt mig, för jag försöker ju också som leva i samklang med naturen, så är det ju de här, finns det några sådana här boat wash och vad de heter, hela kedjor, där man kan åka dit och tvätta, det ser ut som en biltvätt fast under vatten och funkar skitbra. Faktiskt, men man behöver tvätta några gånger, för man har de här havstulpanerna som ju är jättegulliga men gräsliga.
Men de simmar ju och sätter sig fast en särskild period. Och man under den perioden inte är i Östersjön utan åker in i Mälaren, så slipper man.
Så kan man göra. Eller så prenumererar man på något som heter typ havstulpanlarm eller sånt. Och då får man ett litet sms.
Gör man då då?
Ja, men då vet man, nu är de på väg att sätta sig. Så då när de, så väntar man 3 dagar eller en vecka. Mm. Och då kan man åka till sån här båttvätt. För då sitter de med mjuka skalet. Det är innan de mineraliserar sig. Min partner skrattar gott om att jag får så här havstulpan sms. Men det är jättebra. Ja, det är jättebra.
För då slipper man använda alla de här jättegiftiga ämnena.
Då slipper man precis använda dem. Och så ändå blir man liksom av med problemet. Så det är väl liksom superfiffigt. Och sen så är det väl också det att nu finns det inte riktigt på marknaden, men det är på väg ut på marknaden i alla fall, båtmotorer som går på el.
Ja.
För det är också en sån galen grej man tänker på, hur enormt mycket bensin som vi bara släpper i pip rakt ut efter bara en liten förbränning i motorn.
Ja, och också att var man tömmer sina tankar någonstans så att man inte släpper ut. Sen finns det ju stora kryssningsfartyg som fortfarande släpper ut och får göra det i Östersjön. Och där kan man ju tänka sig att man skulle kunna försöka komma fram till en bättre lösning. Mm. Politiskt.
Och vi ska också lägga en länk i beskrivningen till podden. För det finns en YouTube-video som är otroligt rolig som visar hur vi betraktade Östersjön förr. Den är från 70-talet och då får man tips om hur man ska slänga sopor. Där det står bland annat att man ska packa ihop sopen ordentligt innan man kastar dem över bord. Och sen kommer det ett hjälpklipp som att kasta aldrig sopor i vattnet så länge du ser land. Men utanför land så går det alltså utmärkt. Och tipset där är också att man ska krossa flaskorna så att de sjunker snabbare.
De sjunker ordentligt.
Och det som är roligt att se den där, det är ju för att man får perspektiv på det här, är en film från 70-talet, så det är min livstid. Men också att jag tror att vi kommer att betrakta vårt sätt att hantera Östersjön så också om 40 år. Det vi gör idag kommer att verka lika absurt som det vi betraktar det där då.
Antagligen, för då får vi det perspektivet. Men det här perspektivet att titta på den här filmen från 70-talet, det är ju inte klokt vilka råd man kom med. Att man fortfarande då betraktade haven som en stor... som om de vore oändliga och bara kunde ta emot hur mycket som helst.
Men det fanns ju också den där råd. Jag har pratat med folk som seglade på 70-talet. De sa att man försökte alltid se till att man inte kom i kölvattnet av en finlandsfärja. Många av de stora finlandsfärjorna har ju stora luckor i akten och fortfarande kan fälla ut. För de här finlandsfärjorna är ju ändå hyggligt gamla. Mm. Och det är för att där kunde man då rulla ut alla sopor, bara trycka ut dem. Och låta liksom. Så det flöt alltid pappkartonger och skräp efter finlandsfärjorna. Så man vill inte köra efter färjorna, för då kunde man få soporna i propellern. Det var det man var orolig för. Inte det faktum inte att liksom en hel färja bara kör ut all skit i vattnet.
Den färjetrafiken, de har ju lagstiftning nu, så de får inte släppa ut vad som helst.
Nej, just det, de svenska färjorna...
Nej, de har ju...
Alla reglerade färjor är okej.
Men däremot kryssningsfartygen, de har ju fortfarande inte någon...
För på internationellt vatten kan de göra vad de vill.
De kan göra vad de vill.
För i mitten av Östersjön är det internationellt vatten.
Nu ska vi se. Nu är det verkligen det.
Jag tror det finns något litet.
Ja, det kanske det gör.
Det finns i alla fall en internationellt luftrum man kan flyga över. För där brukar ryssar och amerikaner flyga och tjafsa med varandra.
Ja.
Om man vill liksom förstå mer om Östersjön eller det här känsliga ekosystemet, så här, vilka böcker skulle du rekommendera då?
Mm. En väldigt bra bok som är mer som en lärobok. Den är på engelska. Men det
kan vi.
och lyssnarna kan engelska.
Den heter Biological Oceanography of the Baltic Sea och kom ut förra året, 2017 tror jag, av Pauline Snoys Lejonmalm. Den handlar om hur Östersjöns ekosystem fungerar på ett väldigt pedagogiskt sätt. Men det är olika kapitel, så att det är 92 författare inblandat i den här boken som är forskare runt Östersjön.
Och perfekt för den som verkligen vill nörda in sig.
Verkligen på en bra nivå, för det är en lärobok, men ändå på en typ på masternivå skulle jag vilja säga.
Bra.
Sen en annan bok som jag tycker är väldigt trevlig, som är mer som en handbok. Den heter Fälthandboken växter och djur i Östersjön. Och det är en liten skrift som Östersjöcentrum på Stockholms universitet har gett ut, med alla olika arter man kan hitta längs med kusten.
Oh, det låter som den borde finnas i alla båtar och ryggsäckar.
Det tycker jag också, och den kan man beställa. Den kostar inte många kronor och den är lite inplastad också. Så att, det är mer att man ska kunna hitta små organismer och så kan man artbestämma dem. Och då får man också en liten förklaring av hur de lever. Och
så tål den att man spiller bräckt vatten på dem.
Det gör den. Och genom att få se vad det finns för arter så blir man ju också mer intresserad av att bevara Östersjön. Och se förändringar kan man ju också göra. Men den är uppbyggd så att man kan se vad som finns på en mjukbotten och vad som finns på en hårdbotten och vad som, om man har en tångruska, vad som lever i den och så vidare. Så den är väldigt pedagogisk.
Kul.
Jättekul. Sen en tredje bok, då tänkte jag mer lite på det här spåret med vad vi människor kan göra. Och Johan Rockström kom ut med en kokbok förra året som heter Eat Good, recept som förändrar världen. Och den handlar ju väldigt mycket om att förhindra klimatförändringar och även Östersjöpåverkan. Han har ju jobbat på Resilience Center, så att han har ju också det här tänket med hur vi kan påverka att allting hänger ihop. Men
just det.
Och förslag på recept och också hur de olika, det vi äter och det vi gör påverkar och reder ut begreppen lite också.
Det låter också som en bra bok om man har någon klimat/östersjöskeptiker i släkten. Så
mycket.
Kan man lura dem via maten.
Eller hur?
Mm. Utmärkt, vi sätter punkter. Tack snälla. Ja, det där var alltså Elinor Andrén, docent i naturgeografi vid Södertörns högskola. Hon sa många kloka och nya saker som inte jag hade koll på, men det jag framförallt tar med mig efter mina misslyckade försök, som du ju hörde, att separera i olika frågor, det är just det där att det inte går att separera. Det hänger ihop. Världen och naturen är sammankopplad. Så allt som du och jag gör för att minska vårt klimatavtryck, det gynnar ju också Östersjöns hälsa. Allt från att äta mindre kött till att välja tåget framför bilen. Det som är bra för klimatet är också bra för Östersjön. För att inte missa nästa avsnitt av Perspektiv, ja, men klicka då på poddens namn i din app och du kommer till någon slags sida just för den här podden, och där kan du då trycka på följ eller prenumerera. Och när jag gjort det så dyker ett nytt avsnitt upp om inte allt så lång tid. Producent för podden Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden, ja, den görs av www.media för vadvivet.se. Tack för att du har lyssnat, vi hörs.